Barnet i barnvagnen som fångar sin mammas blick för att läsa av om det som händer ska betraktas som farligt eller inte. Är det beskydd eller begränsning? Fyraåringen som inte förstår att mamma precis räddar honom från att bli överkörd av en bil. Är han beskyddad eller begränsad? Tonåringen som inte får gå på den här festen som hon vill gå på, men där det figurerar droger. Är hon beskyddad eller begränsad? Gud som den älskande fadern. Men vad jag förstår både moders och faders egenskaper. Hur gör han med sina barn? Han som har full koll på vem du och jag är. Och som vet fullständigt allt han har lagt ner i oss. I olika gåvor. Han som vet hur vi bör leva. Och vara tillsammans med honom i just den här tiden. Är det ett beskydd eller en begränsning? När han vill visa oss vad som är bra för oss eller inte. Vi är som sagt mitt uppe i en serie i första Johannesbrevet. Och syftet med brevet är ju att komma till rätta med en splittring som hade skakat församlingsgemenskapen. Som hade gjort att en grupp hade brutit sig ut. Liksom startat eget. Och de hade också teologiskt gått åt ett håll som inte Johannes ville se. Johannes vill alltså övertyga sina läsare om att fortsätta på vägen som fört dem dit. Och inte låta sig påverkas av den här förvirringen som den här splittringen hade skapat. Johannes återkommer liksom genom brevet till temana synd, kärlek och sund kristentro. Det är som en melodi som man improviserar kring och som för varje vända i brevet får lite nya toner. Och just de här verserna så är det barnaskapet i Gud som står i centrum. Så idag vill jag beröra Guds stora kärlek till oss som är hans barn. Och hur denna kärlek kommer till uttryck i och genom våra liv. Är den ett beskydd eller en begränsning för oss? Texten vi hörde läsas tidigare kommer att visa oss nu fyra viktiga saker. För det första, hur stort det är att vi får kallas Guds barn. I vers 1 så står det, se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas hans barn. Och där, Johannes startar här med någon slags verbalt glädjesprång. Se, utropstecken, vilken kärlek. Och det här gör han för att stryka under. Just det här, hur otroligt stort det här, att vi genom Guds kärlek, uttryckt genom Jesu Kristi död på korset, får kallas hans barn. När vi tar emot gåvan att bli födda av fadern, så blir vi en del av hans familj. Vi lever fortfarande i världen, men har börjat påverkas av Guds värderingar, vilket gör att vi mer och mer kommer att se på tillvaron med hans ögon. Och världen, det här ordet som förekommer ofta i Bibeln, kan beskrivas i Bibeln som de som inte vill ha Gud till far. Med andra ord, de som inte erkänner hans auktoritet över sitt liv, utan vill bestämma själv, utan inblandning av Gud. Precis som man präglas av sin familj som man växer upp med eller det sammanhang man har vuxit upp med, så präglas vi av att vi är Guds familj. På ett sätt kan man säga att vi faktiskt avgiftas från det här andra sättet att se på världen och tillvaron till att Gud implementerar liksom hela sitt tänk i oss genom att vi är hans familj. I vers 2 står också att vi ska en dag bli lika honom. Vi kommer att se honom den dagen som han är, och då ska vi bli förändras också. Arbete pågår alltså. Vi är nu Guds barn, men vi kommer också förvandlas en dag till någonting som vi idag inte vet vad det är riktigt. Den andra uppmaningen Johannes visar i texten handlar om hur våra handlingar måste påverkas av barnaskapet vi har fått av Gud. Och observera nu här att ordningen är alltså först barnaskapet. Sen ur det här barnaskapet så kommer gärningar att födas fram. Det här är viktigt för att vi ska inte kunna köpa oss en plats genom goda gärningar i Guds familj. Utan det är en gåva vi får om vi vill ta emot den. Och vi motiveras att vi är Guds barn till att leva våra liv generöst. Våra gärningar speglar kärleken som Fadern har gett oss. Att älska sin broder ser alltså Johannes som en direkt följd av att man är en del i hans familj. Kärleken till vår nästa är till och med kännetecknet för ett rättfärdigt liv. Just för att de som fötts på nytt har lärt känna Faderns kärlek. Som nu får ett utlopp genom alla vi som är barn i hans familj. Det tredje som är viktigt att titta på här. Att ha Gud till far innebär precis som i inledningen av predikan. Att Gud kommer vilja beskydda oss från handlingar som han vet skulle skada oss. Han kommer tala om när vi går åt ett håll som inte är bra för oss. Men för Gud är det också viktigt med vår fria vilja. Så vi kommer fortfarande ha möjlighet att lyssna på de här varningarna eller inte. Och jag ska strax beröra det här lite mer senare i predikan. I de här tiderna när gemenskapen utmanas så finns också Guds familj som ett beskydd på ett särskilt sätt. Vi tvingas faktiskt se varandra på ett nytt sätt. Och ögonen öppnas för oss alla. Just gällande de också som måste leva väldigt mycket mer isolerat än tidigare. Vi som syskon i familjen uppmanas genom hela det här brevet också att verkligen hjälpa och beskydda varandra. Och också utsträcka den välsignelsen till andra. Den fjärde viktiga uppmaningen i texten är: låt ingen förvilla er eller lura er. Innan vi var Guds barn styrdes vi av impulser som präglas av ett tankesätt som inte räknar med Gud. När vi nu är Guds barn så styrs vi av Guds rättfärdighet. Det här kan inte världen se och förstå. Att vi är präglade i den här familjen av Guds verklighet. Det går inte att förstå. Och om man då hävdar att man är Guds barn och tillhör hans familj. Men inte med handlingar visar att man tillhör hans familj. Så menar Johannes att man då inte har Gud till far. Det är alltså inte vad man säger utan hur man lever sitt liv i handling som visar om man är en del av Guds familj eller inte. Och här behövs klarsyn så vi inte blir lurade. Vi lär oss i hans familj sakta förstå att det verkliga livet finns i Gud. Genom att vi är älskade som familjemedlemmar i befintligt skick. Kommer älskas hela vägen fram. Och den kärleken får oss att släppa rädslan som gör oss till främlingar. För varandra och för Gud. Vi blir befriade att älska och vara generösa. Men det här med synden då i vers 4-10. Nu återkommer vi till de här gränserna som Gud har satt upp för att skydda oss. Precis som barnen blir beskyddade. Av de som vårdar dem. Jag har hört en själavårdare säga att de här bibelorden har väldigt många kommit med i rädsla och ångest. För vers 8-9 säger ju, den som syndar är djävulens barn. Ty djävulen har syndat ända från början. Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Den som är född av Gud syndar inte. Ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Det står tydligt att den som syndar är djävulens barn. Är jag verkligen Guds barn? Eftersom jag vet att jag syndar. Nu kommer vi prata om begrepp som kanske är lite belastande. både inom församlingsgemenskapen och utanför. Men jag ska försöka förklara de här innebörden här. Och en vanlig tolkning av det här sammanhanget har varit att man skiljer på någon slags vanemässig synd som man liksom fortsätter att göra, och någon slags tillfällig synd. Men om man tittar på senare verser i första Johannesbrevet så står det väldigt klart och tydligt, om någon syndar så ska man. Så finns lite brister i den här tolkningen. Man kan se det här på ett annat sätt som blir väldigt tydligt när man tittar på vers 4. Där det står, den som syndar bryter också mot lagen. Ty synd är laglöshet. I det här sammanhanget är synd den som är född. Är den synd som den som är född av Gud inte kan ägna sig åt förknippat med begreppet laglöshet. Om man tittar på det här grundordet jag pratar om. Ordet som används betyder i andra sammanhang att det inte handlar om en tillfällig synd, utan att man förkastar hela tanken med synd. Det handlar i själva verket om ett förkastande av Guds auktoritet. Gud är inte min far. Han har inte rätt att definiera hur jag vill leva mitt liv. Det handlar om att istället upphöja mig själv som full och enda auktoritet för att bedöma vad som är rätt för mig eller inte. Så antingen så älskar man eller i alla fall respekterar de gränser som Gud har satt upp. Eller så sätter man sig över dem och menar att man inte behöver dem. Johannes pekar alltså här på att synden, just den här synden, är en följd av att man inte underordnar sig Guds auktoritet som far. Att man inte, och att om man inte är vaksam mot det här, så kan det riskera att man faktiskt lämnar gemenskapen i familjen. Och det är viktigt att notera att även antikrist beskrivs med detta ord. Laglöshetens människa, det är samma ord som kommer här. Alltså den starka ledare som kommer i slutet av tiden som fullständigt ska förkasta Guds auktoritet. Och syndens sanna natur blir tydlig. Det handlar i grunden om uppror mot Gud. Och att vägra låta honom vara den som sätter de gränser som är bäst för mig. Och för att bättre förstå den här synden som är relaterad till laglöshet, så ska vi försöka definiera bara kort vad är synden som inte är det här som är relaterat till laglöshet. I tidigare i brevet i Johannes 1, 8-9 så står det skrivet om synd som en kristen gör som bekänns och renas genom Jesu blod. Där står det så här, om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Texten förutsätter faktiskt att vi syndar och handlar om hur man hanterar sin synd. Man bekänner den, ångrar sig och ber om förlåtelse och rening. Så är det inte den här synden som är relaterad till laglösheten. Men om vi tittar tillbaka till dagens text. Om man vägrar bekänna synden för att man själv vill bestämma om det är synd eller inte, och därmed inte ställer sig under Guds auktoritet, så riskerar det att bli synd som är relaterat till laglöshet. Så Johannes menar alltså att om man har Guds säd i sig och är född på nytt, har Gud till far och säger du bestämmer över mitt liv, så begår man inte synder som är relaterat till laglöshet. Vi kan alltså konstatera att vi kristna syndar, men om man är Guds barn så erkänner vi synden som synd efter vad Gud bestämt, ber om förlåtelse, får förlåtelse och rening av nåd och vänder oss bort ifrån den. Och det här är något helt fantastiskt. Vi får förlåtelse igen och igen när vi väljer att låta Gud vara den som definierar gränserna för våra liv. Men om man vägrar se synden med Guds ögon, rationalisera bort den, så vägrar man samtidigt låta Gud ha auktoriteten över sitt liv. Man är alltså antingen Guds barn som syndar ibland med Gud som far, eller så vägrar man acceptera det och begår då synd relaterat till laglöshet. Kärlek innebär också gränser. Det kommer en dag då vi förstår Guds handlande fullt ut. Om vi som människor kan älska ett barn vi får omkring oss som gåva. Hur mycket mer kan inte själva kärlekens källa älska sina barn och vilja skydda dem? Så ser vi nu Guds auktoritet och inflytande över våra liv som ett beskydd eller en begränsning? Vill vi leva våra liv beskyddade av Gud själv? Som älskande barn till en far som skapat oss och vet allt om oss. Vågar vi kasta oss gemensamt och enskilt i hans armar och lita på att han vet inom vilka gränser vi bäst lever våra liv. Herre, vi tackar dig för att du är vår far. Vilken nåd att få leva under ditt beskydd. Vilken nåd att få ha dig att fråga, var ska jag gå? Hur ska jag leva mitt liv? Och dig som fostrar oss också, så vi blir vuxna i dig på ett sätt också. Och fatta beslut som du har lärt oss. Tack att vi får vara en del av din familj. Tack att du präglar oss till att bli lika dig. Så vi kan gå med dig och vara med dig. Och tack för att vi får vara med dig i hela evigheten. Tack för gåvan att vara älskande barn i ditt rike. Amen.